Hej och välkommen till dagens juridikpodden. Sommaren är här och det har gått en vecka sedan chefsåklagare Christer Petersson kom med sitt mycket omdiskuterade beslut om att lägga ner förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Mycket har hänt, debatten har varit het. Vad säger vi med facit i hand? Ville?
Ja, alltså vi satt väl här och gick hårt åt kanske att ta i, men vi var väl alla tre som satt här förra veckan, du och jag och Erik, ganska kritiska mot just själva presskonferensen som sådan och kanske det här att man liksom pekade ut en person på det sättet och på de grunderna som han gjorde, och det är väl det som har fått störst genomslag, att det är många som har varit ganska kritiska. Sen är det en del som har tagit Christer Petersson i försvar och menat att det här var hans enda alternativ, men jag tror att den gängse uppfattningen är att det är ganska kritiskt mot Christer Petersson.
Sara Johansson.
Ja, sen är det ju också flera röster här som anser att mordet inte är uppklarat, att det finns ett behov av en granskning av bevisningen. Det är ju bland annat advokatsamfundet har gått ut och försvarsadvokaten Johan Eriksson. Även professor Erik Bylander har gått ut och sagt att det bör sättas till en enskild kommission som kan granska den här utredningen. Eller bevisningen då, för att han, den misstänkta då, ska få en röst och kunna försvara sig.
Det här är ju ett problem onekligen i sådana här sammanhang, precis som när vi tidigare har diskuterat ärenden där minderåriga, alltså icke-straffmyndiga personer under 15 år har varit misstänkta för allvarliga brott där man då inte har kunnat genomdriva, eller man har inte, ska vi säga, genomdrivit rättsliga prövningsprocesser. I det här fallet så finns det inte riktigt rutiner för det heller som går att använda, och där har bland annat då Johan Eriksson och även andra starka röster höjts för att man ska faktiskt inte bara behöva i graven bli liggande utan att ha någon form av röst i det levande livet som kan granska och försvara vad man håller på med. Vad säger vi om det här, Sara?
Jag tycker att de har rätt i det här, att det kanske behövs en granskning av den här bevisningen för att man ska kunna gå vidare och känna att även allmänheten som är väldigt engagerad i det här, att det var vår statsminister som blev skjuten, att man vill ha ett ordentligt avslut på det. Frågan är hur man kan få det.
Gillar då?
Nej, men jag tycker också att det kanske har missuppfattats lite när folk har pratat om kommission. Jag såg ett inslag på tv där Inga-Britt Ahlenius var med. Hon har ju tidigare deltagit i den så kallade Palme-kommissionen. Och liksom det är inte, tanken är nog inte att man ska gå igenom hela Palme-utredningen en gång till, utan det handlar liksom om att ta tillvara Stig Engströms intressen här och se lite vilka bevis det man lägger fram emot honom. Så det är ju kanske, kommission är också lite missvisande ord, men om det skulle gå att hitta något sätt, tekniskt sätt som är möjligt att göra det här, så tycker jag ändå att det vore bra. Och det vore bra även för Christer Peterssons och Palmegruppens skull, tycker jag. För då, nu är det så lätt att sitta och kritisera honom, men man vill ha korten på bordet från båda håll, och då kan vi kanske lägga det här bakom oss sen.
Det har också på visst håll bemötts ifrån regeringssidan, det här att vi inte i Sverige har granskning från politiskt håll, det vill säga från regeringens sida utav myndigheterna när det gäller enskilda ärenden, och sagt att det är orsaken till att man inte har för avsikt att granska det här. Det är inte riktigt sant, därför att rent generellt så har vi lagstiftning som ger just regeringens ombudsman, justitiekanslern, uppdrag att utreda sånt som kan vara till exempel systemfarligt inom rättssäkerhetsområdet. Vi har också haft en kommission som granskade kvickutredningarna och Sture Bergvall-fallet som var direkt tillsatt av regeringen. Så att det finns onekligen tidigare sådana här ärenden som skulle kunna bana vägen för den här typen av undersökning då. Och då menar jag i det här fallet att titta på de bevis som har lagts fram och åberopas till styrkan av påståenden från chefsåklagare Petersson.
Jag tycker också en intressant reaktion som bör nämnas, eller reaktion, men riksåklagaren Petra Lund gick ut i slutet av förra veckan och så att säga avsade sig allt ansvar och liksom ville säga att hon inte hade haft någonting med det här beslutet att göra och så. Och det är också intressant, tycker jag, för att de påstod att de hade fått en väldig massa frågor om detta, för det hade kommit någon fråga på presskonferensen, men men hon ville understryka att hon inte haft någonting med det här att göra.
Och där var det ju också så att en journalist, om jag inte minns fel, Lars Näslund från Dagens Nyheter, ställde frågan till Petersson under eller efter presskonferensen eller vid själva frågestunden, ska vi säga, om huruvida han hade haft rådgjort med riksåklagaren om det här. Och hans svar då på presskonferensen, alltså åklagarens svar, var att han hade föredragit ärendet för henne, men att beslutet var hans eget. Och det här kan ju bli lite småknepigt i Sverige, där vi har då självständiga, å ena sidan självständiga åklagare, och å andra sidan har vi då möjlighet för högre åklagare att överpröva självständiga åklagares beslut. Så att det inte är helt klart som korvspad. Vad säger du, Sara? Riksåklagaren, bör hon vara på något sätt i det här sammanhanget stöttande, eller ska hon ställa sig utanför och säga jag har inget med det att göra? Vad säger du?
Ja, jag blev lite förvånad när jag fick det här av pressmeddelandet och funderade lite just på vad vill hon ha sagt med det här, mer än att lite sluta kontakta mig för den här utredningen. Det är inte jag som står bakom den. Jag vet faktiskt inte. Hon vill väl poängtera att det är åklagaren självständigt som står bakom det här beslutet, antagligen.
Ja, men jag tror att du är helt rätt där, Sara. Det var nog ett sätt att säga så här: sluta ring till min presssekreterare och fråga om palmutredningen, för det har jag inga svar på.
Om vi då lämnar Petra Lund, riksåklagaren Petra Lund, och går tillbaka lite mer praktiskt i det kölvatten som vi faktiskt har haft sedan den här presskonferensen, så kan man säga att det har hänt väldigt, väldigt mycket på opinionsfronten. Det har inte varit många så kallade förståsigpåare, utan att värdera det ordet, som inte har haft uppfattningar. Det inkluderar oss här på Dagens Juridikpodden dessutom. Någon, tror det var Kroneman i DN, va, som skrev att vi skulle lika bra kunna haft en folkomröstning efter det här. Att man alla kopplar upp sig via Teams-möte och sen så räckte man upp handen, ni som tror på polisspåret, ni som tror på Skandiamannen och så vidare. Man kan säga att det generellt sett har inte mottagits med den stora säkerhet som man möjligtvis kunde tycka var nödvändigt för att det här ärendet skulle kunna läggas då till handlingarna. Eller hur, va?
Nej, och det blev ju lite så. Jag vet inte om det var utformningen av själva presskonferensen, att man satt där liksom på tårna i nästan 2 timmar, men det som kom ut av det var egentligen inte så mycket, eller att det var själva beskedet som sådant. Det var lite så här som man sitter och tittar på en fotbollsmatch eller en VM-final eller liknande, och sen så går luften ur för att det blir 4-0 i första halvlek eller någonting. Och det, jag tror att det är liksom, folk hade förväntat sig ett tydligare och klarare besked. Det hade förväntats DNA-spår, det hade förväntats ett mordvapen och ett tydligare utpekande. Nu blev det lite sordin på allting.
Jag tycker så här, att om det här, vilket också har varit, ska vi komma ihåg, hade varit ett journalistiskt grävjobb och avslöjande, då är det bra, va? Alltså, då har man kommit en bra bit på vägen. Men att som åklagare sitta och hävda att det här på något sätt skulle vara en lösning på mordet på statsminister Olof Palme, och att det i och för sig skulle räcka till ett anhållande, det håller jag med honom om, därför att det finns en viss börda att besvara de här frågorna ifrån då den misstänkte sidan naturligtvis. Och därutifrån ta det här vidare. Nu kunde man inte göra det, och man har därför inte kunnat göra husrannsakan och säkra andra typer av spår. Det vet vi inte om man hade lyckats göra heller. Men att landa i att man har kommit så långt, det här är liksom statsmakternas yttersta representant i det här sammanhanget som säger att nu lägger vi ner det här, för vi har kommit så långt vi kan, och jag anser att den här människan egentligen är den som, om inte skyldig, så i vart fall så pass misstänkt att vi inte behöver utreda det här vidare, eftersom vi inte kommer längre. Men som journalist så tycker jag då att det hade varit, eller det var ett bra, så långt var det ett bra gräv utan att komma längre än vad man gjorde där. Och nu har inte Petersson kommit längre heller.
Nej, alltså
nu får Sara prata.
Ja, frågan är ju jag som journalist, om jag hade kommit med det här, om det inte hade kommit upp som ett förtal av avliden då.
Ja, det här har ju diskuterats också. Det är inga enkla frågor att avgöra, därför att när det gäller Christer Peterssons presskonferens så det här är aldrig prövat, ska vi säga, men det är faktiskt så att han har ju lämnat uppgifterna vid en presskonferens i syfte att få dem publicerade, och och de har publicerats, och det som står i tidningarna kan aldrig Petersson vara ansvarig för, utan det kan bara ansvarig utgivare ta ansvar för. Sen kan man fråga sig om det är en sån anhopning ändå, att han har sagt det här i sådana sammanhang och dessutom skrivit i offentliga handlingar som han har gjort offentliga, att han i så fall skulle ha gjort sig skyldig till det. Men det är en jättekomplicerad fråga att gå till botten med, för då måste du göra hela förtalskedjan, de här tre rekvisiten. Så långt har vi sträckt oss, även åklagaren sträckt sig till att säga att det handlar om ett objektivt, alltså det som man i laglig mening brukar kalla ett tekniskt förtal. Alltså objektivt sett så är det klart att det är ett förtal. Sen ska det då prövas huruvida det var befogat att ändå göra uttalandet, och därutöver ska man prova frågan om man hade skälig grund för det. Dessutom ska det sättas i relation till att personen är död, eftersom personen var förtal av avliden kräver att personen då som sagt är avliden, men det också kan sättas i relation till hur länge sedan det var och hur efterlevanden och så vidare finns i livet. Så det är en knep. Just den frågan är väldigt, väldigt knepig. Ja, Sara, du hade någonting annat där du tänkte att den här chefsåklagarens beslut vilade på?
Nej, utan det var just det här om förtalet som jag funderade lite på, ifall jag som journalist hade kommit ut med det här påståendena som åklagaren hade. Om det var, då skulle räknas som förtal av avliden. Men det fick jag svar på nu.
Det, bara innan vi lämnar det här ämnet ska vi också säga att ett ytterligare undantag när man får göra sig skyldig till ett tekniskt, alltså objektivt förtal, det är om du har laglig skyldighet att lämna uppgifterna. Till exempel när en åklagare väcker ett åtal, då kan det inte bli fråga om förtal, för han har laglig skyldighet enligt principen om absolut åtalsplikt. Då. Men nu har han inte väckt något åtal, utan han har avskrivit en förundersökning, beslutat i åtalsfrågan. Och då behöver man inte nödvändigtvis göra så här. Men detta är inte sagt varken bu eller bä beträffande ett eventuellt förtal av avliden fråga när det gäller varken medierna eller i det här sammanhanget åklagare Petersson. Därmed så lämnar vi Palme för den här gången, och det finns säkert all anledning att återkomma till ämnet i framtiden. Jaha, sen så har Black Lives Matter-demonstrationerna satt fart även i Sverige och på den diskussion som till viss del kan vara intressanta utifrån demonstrationsfriheten i grundlagen när det gäller då de inskränkningar som corona har medfört och hur det här skulle tagit sig uttryck om det inte var coronatider. Sara, du har funderat mer på den här frågan.
Ja, jag har funderat lite på det här, och jag måste säga först och främst att jag förstår de som demonstrerar, polisvåld och rasism är ju avskyvärt och ännu mer avskyvärt tillsammans. Men, och det finns och det har alltid funnits och det borde inte finnas, men, och alla borde demonstrera mot det. Men min omedelbara känsla när jag såg demonstrationerna på Sergels torg var liksom frustration. Att nu kommer vi se ett ökat antal smittade och coronatiden kommer förlängas och sådär. Och jag har ju märkt på sociala medier att det är flera som reagerar på det här. Och då tänker jag lite på det här med vad innebär corona för demonstrationsfriheten?
Ja, den frågan är i högsta grad relevant eftersom vi har det i svensk grundlag. Men innan vi reder ut det juridiskt här, Villa, vad säger du om detta?
Men det är en väldigt komplex fråga, för någonstans är det som Sara säger att det kanske inte är så bra att gå ut och demonstrera när vi har en liksom smittspridning i samhället. Vi har den här globala pandemin som sprider sig över hela världen och vi är i den situationen vi är i just nu. Sen måste man dock ställa sig frågan, ska det få vara någonting som bromsar demonstrationer mot den här typen av vidrigheter som är liksom polisvåld och rasism i kombination? Jag tror att det är svårt att liksom stoppa den typen av reaktioner, och jag tycker att det är viktigt att den typen av reaktioner kommer, och jag tror kanske inte att den här globala pandemin ska stoppa det. Vi kanske får acceptera det, för att vi kan absolut inte acceptera det här polisvåldet och vi kan inte acceptera rasismen.
Vi får acceptera det tillfälligt, Sara. Men hur, hur länge ska man behöva... Alltså, om man tänker sig att vi hamnar i en sån här situation som pågår längre och längre och längre. Och vi har ju till exempel i Amerika, i USA, nu är det inte amerikansk lag vi diskuterar i dagens juridikpodden primärt, men de har ju liknande grundlagsfästa mötes- och demonstrationsfriheter. Om man står inför ett viktigt, i det fallet presidentval i Sverige, skulle det handla om ett riksdagsval till exempel, skulle man kunna acceptera att man inte fick ha en mötes- och demonstrationsfrihet i ett land till följd av medicinska, i det här fallet smittskyddsskäl? Vad tycker du?
Jag tycker lite att det är en särskild situation vi har just nu. I de här tiderna så borde man kunna göra det mer konstruktivt. Att man kan skjuta upp demonstrationen i real life, IRL, och köra den via nätet istället. Det är ju så som livet ser ut i övrigt nu för tiden. Vi har ju liksom företag sitter och möten via nätet och så. Och det pågår ju demonstrationer i sociala medier hela tiden. Och sen... Där kan man skjuta upp liksom den här stora demonstrationen senare. Det är ju min bestämda uppfattning.
Jo, men kan man det? Är det inte den här typen av reaktioner som har förändrat liksom samhället i grunden genom hela liksom världens historia? Att man måste få reagera så här, att det inte går att liksom bromsa den här typen av reaktioner, för annars kommer vi aldrig få en lösning på problemet. Och någonstans blir det ju som att regeringar kan ju använda det här för att stoppa den här typen av demonstrationer. Det menar jag inte att det skulle göra i Sverige, men det finns ju andra länder som inte har ett lika fullt fungerande liksom demokratiskt system som Sverige. Här tar vi ändå väldigt hårt på yttrandefriheten och liksom demonstrationsfriheten. Och jag tror att det blir väldigt svårt att folk ska sitta hemma och se det här hända som händer i USA och inte reagera för att vi liksom har ett förbud mot att samlas mer än 50 personer. Jag tror att det är helt omöjligt.
Det är klart att det är uppenbart att i opinionsbildande mening har fått effekt det här. Det är hela världen sätter fingret på någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Och till och med president Trump har nu föreslagit en lag ju som ska minska risken för att den här typen av död ska inträffa som den här mannen i Amerika, George Floyd, heter han, blev utsatt för. Så i någon mening så har då demonstrations- och mötesfriheten en opinionsbildande effekt som är reell, va? Och då, det är därifrån jag ställer mig frågan utifrån det utgångsläget. Är det rimligt att det här pågår, även om det av medicinska skäl är påkallat, hur länge som helst? Till exempel även över ett presidentval i USA eller ett riksdagsval i Sverige.
Nej, men jag vet inte, och jag liksom vill understryka här att jag förstår precis vad du menar, Sara. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra, men jag tror att det är liksom mänskligheten ser ut så som den gör, att den här typen av reaktioner är det väldigt många som har svårt att sitta och hålla inne med. Och jag tror att i grund och botten är väldigt viktigt att man reagerar mot den här typen av händelser. Och jag tror att det är helt ofrånkomligt att man kommer göra det även om det pågår en global pandemi.
Sara?
Ja, alltså, jag förstår ju helt klart de här demonstrationerna. Jag förstår dem. Jag hade själv stått på Sergels torg och demonstrerat ifall det inte vore för den här pandemin. Pandemin tar ju liv, i och för sig så gör ju även polisvåld och rasism det också. Men just i rådande situation så tycker jag ändå att man får ta ansvar som person. Jag kanske inte tycker att man behöver stifta några lagar eller liknande, men att man ska ta ansvar som person.
Ja, men om man ser det ur ett mer då psykologiskt perspektiv, så det är nog många som tänker precis som du, men som de klarar inte av och liksom inte reagera mot det här och känner att jag måste ut, jag måste demonstrera. Jag tror att det är mer komplext än att man kan vara så rationell. Det är ett ord som jag inte gillar så mycket, för det är individuellt vad som är rationellt, men att man inte kan vara så rationell i den meningen att man bara sitter hemma och väntar tills coronan har blåst över och då så arrangerar vi en demonstration. Det måste vara extremt svårt.
Samtidigt så är det just nu så, där har du helt rätt, Sara, att den svenska statens, säga regeringens och regeringens myndigheter, i det här fallet Folkhälsomyndigheten, har sagt att man inte får ha sådana här demonstrationer. Så att, och anledningen är att man då viktar den medicinska smittorisken högre än i det här fallet då, bristen på möjlighet att demonstrera i större grupper. Va?
Jo, men det finns väl auktoritära stater som har förbjudit demonstrationer i alla år som folk har brutit mot de förbuden och fått till revolutioner eller liksom stora förändringar. Så att jag menar att en stat går in och förbjuder demonstrationer, det är inte första gången det händer.
Nej, nu är det så. Alltså, i svensk, om jag ska reda ut det bara juridiskt, så är det så i svensk grundlag i 2 kapitlet regeringsformen där rättigheterna räknas upp, så finns då mötes- och demonstrationsfriheten med. Och den får dock enligt en särskild bestämmelse inskränkas genom lag. Men det får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt statsskick eller samhälle, står det möjligtvis. Det vill säga man uttryckligen säger att för att få inskränka de här rättigheterna som är grundlagsfästa, så måste det 1. Ske genom lag. 2. Det får bara ske inom godtagbara former för att det då ska uppfylla kraven för ett demokratiskt statsskick, och att begränsningarna får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn då till det ändamål som den här då lagen som då tillfället upphäver till exempel demonstrationsfriheten syftar till. Och i det här fallet så tänker man då, så är det smittskyddslagen som man bygger här på, och smittskyddslagen syfte i det här är att inte då låta en pandemi få öka till följd av stora demonstrationer. Och så långt kan man nog tycka att ja, det kan man nog anse är korrekt för stunden. Men jag tycker ändå att frågan blir intressant i förlängningen. Va? Därför att just nu säga så här, vi har en pågående pandemi. Vi inskränker demonstrationsfriheten till 50 personer. Det ska följas av polis som är tillsynsmyndighet. Det ska följas av Folkhälsomyndigheten som har uttalat sig kring det här, och ytterst av regeringen som då följer smittskyddslagen i det här sammanhanget, och riksdagen som har stiftat den också. Men än en gång, jag vet inte, jag är kanske papegoja som återkommer till det. Hur lång tid kan man acceptera den här inskränkningen? Det är det jag tycker är intressant. Kan den pågå i 3 år?
Nej, men och nu vill jag återigen understryka så här, jag har ju inte varit och demonstrerat, så jag kan liksom inte säga att jag har gjort det. Jag vet fortfarande inte om det är rätt att göra det eller om man borde inte göra det. Men jag säger att jag tror att på ett psykologiskt plan så är det väldigt svårt för människor att hålla sig rationella när man liksom får belyst den här typen av extremt stora strukturella problem som finns åtminstone i USA och säkerligen även i Sverige och andra delar av världen. Det är liksom det som är min poäng här. Det är inte att varken det ena eller andra är rätt, men jag tror att det är svårt att tro att alla ska vara så pass rationella att man tänker minskad smittspridning i första hand, strukturella problem tar vi sen.
Man skriver ju även då i grundlagen att den här inskränkningen, jag läser att jag blir sån här paragrafryttare här, men det är ändå det vi har att förhålla oss till. Det står ju i den här bestämmelsen att inskränkningen får göras då som bekant, men att den inte får sträcka sig längre eller gå utöver då en punkt när den börjar då utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen så som en utav folkstyrelsens grundvalar. Och då landar vi ändå i den här frågan, ska det här kunna gälla inför till exempel ett riksdagsval som är i högsta grad påverkande på åsikt eller på folkstyrelsens grundvalar? Vad säger du, Sara?
Där är jag inte riktigt med, men du ställde en fråga där förut om hur länge pandemin, eller hur länge man det här skulle kunna hålla i sig. Jag tänker ju lite att man får ju kolla hur situationen ser ut i samhället, och när smittorisken har gått ner något, när allting annat har restriktioner har släppt, då kan man börja gå tillbaka till det normala även när det gäller demonstrationerna, tänker jag.
Ja, alltså sen är det ju så här att i dagsläget så finns det ju väldigt goda möjligheter att manifestera den här typen av åsikter väldigt kraftfullt på sociala medier eller liknande, och jag såg ju att det skulle ske och skedde även, alltså, vad ska man kalla det, digitala demonstrationer mot det här i samband, alltså, med att det här uppmärksammades från USA, så att jag menar, det går ju faktiskt att manifestera den här typen av åsikter väldigt kraftfullt på andra sätt än att man måste samlas på en plats.
Denna diskussion på konstitutionell nivå där corona och medicinska läget står emot de grundlagsfästa rättigheterna, till exempel demonstrationsfriheten. Det är en intressant diskussion. Vi får se hur länge det här pågår och vilka övriga ska vi kalla det för åsiktsbildningar som på ett eller annat sätt kan komma att inskränkas till följd av den nu rådande bestämmelsen om att max 50 personer får delta i en demonstration på det här sättet. Ja, sen har vi haft en markant ökning då utav både fällande domar i våldtäktsmål och när det gäller då naturligtvis åtal, antalet åtal också. Sen man införde samtyckeslagstiftningen som den då har kallats. Vilde, du vet mer?
Ja, det är alltså Brå som har gjort en studie här och då konstaterat att antalet åtal och fällande domar för våldtäkter har, som du säger, ökat markant sedan den här lagstiftningen infördes 2018. Samtidigt har man då kunnat se att väldigt få av de här fällande domarna har avsett det nya brottet som fördes in i brottsbalken, det vill säga oaktsam våldtäkt. Den här ökningen då av antalet anmälningar som leder till en fällande dom, den avser alltså 75%. Det har alltså ökat från 190 fällande våldtäktsdomar 2017 till 333 stycken förra året. Så det är ju en rejäl ökning.
Sara?
Ja, det låter väldigt bra. Det fanns ju flera stycken som slog fast att den här samtyckeslagen inte skulle ge någon effekt. Och det var ju bland annat Annie Ramberg och advokatsamfundet som sa att det kommer inte leda till fler fällande domar. Då kan man ju tänka sig att där hade de ett fel.
Ja, alltså om inte jag minns fel var det till och med så att utredaren själv, Maria Heidenborg, och även om vi kallar henne för den ursprungliga initiativtagaren till debatten, nämligen den nu framlidne professorn Madeleine Leijonhufvud, sa att det här inte nödvändigtvis skulle leda till en ökning utan snarare vara en markering för vad man får och inte får göra i det sexuella samlivet, va? Däremot, jag vet att jag själv vid några tillfällen i den här debatten höjde då rösten lite grann och sa att det vore konstigt om det inte ledde till fler åtal och fällande domar givet att polisen gör sitt jobb och utreder de här brotten, därför att du har faktiskt utökat det antal gärningar som är numera kriminaliserade. Det som förvånar mig är då att det här helt nya brottet, nämligen oaktsam våldtäkt, inte har lett till någon ökning. Den hade vi inte tidigare, men den är i sammanhanget väldigt sparsam. Är det inte så, Ville?
Jo, men alltså det Brå säger här, det är ju att de har sett svårigheter när det gäller att avgöra både hur långt det straffbara området sträcker sig och vad som ska ses som uppsåt respektive grov oaktsamhet då. Och då säger de att de här tillämpningsproblemen riskerar att äventyra rättssäkerheten och att det är viktigt att det kommer fler vägledande avgöranden i de högre instanserna.
Det här vet jag att advokater har pekat på tidigare, att de önskar att Högsta domstolen sätter ner foten och beskriver på ett tydligt och pedagogiskt sätt så att inte bara jurister utan också de som faktiskt där ute ska tillämpa den här lagen känner till vad som gäller beträffande de här frågorna. Personligen tycker jag att den här bestämmelsen om oaktsam våldtäkt var väldigt bra att den tillkom, därför att vi å ena sidan har den som oaktsamhetsbrott när det gäller de flesta andra typer av brott, vållande brott, va? Men också så tror jag att det kommer att leda till att de här märkliga ärendena vi har sett där inte har nått bevisningen har klarat av uppsåtsdelen hela vägen fram faktiskt skulle kunna leda till och kan leda till fällande domar ändå. Sara, vad säger du om de här frågorna om oaktsam våldtäkt?
Ja, lagen är ju ny så att jag kan ju tänka mig att det är svårt för domstolen att dra gränsen för vad som ska räknas som våldtäkt och vad som ska räknas som oaktsam våldtäkt. Att det kan ta några år innan man kommer fram till det här och man kan få se en markant ökning av även oaktsam våldtäkt.
Jag skulle vilja lägga till också här att Brå har ju faktiskt, för att undersöka hur försvarsadvokater ser på förändringarna i lagstiftningen, så skickade de ut en enkät till försvarsadvokater som har då företrätt en klient i något av de 76 mål som Brå bedömt som nya. Och de flesta försvarsadvokaterna som då har svarat på den här enkäten anser att rättssäkerheten har försämrats efter ändringarna i lagen. Det tycker jag var intressant.
utvecklas det på något sätt? Så det här har jag inte läst själv.
Nej, men försvarsadvokaterna fick också frågan om de uppfattade att förutsebarheten i lagen minskat så som lagrådet anförde i sitt yttrande. Och nästan alla försvarsadvokater som deltog i undersökningen uppfattade att så var fallet. Nästan 90% ansåg att förutsebarheten har försämrats.
Sara, rättssäkerhet, förutsebarhet i den här typen av mål där man då har ändrat rekvisiten för att det ska vara våldtäkt. Vad säger du?
Ja, det är svårt i och med att lagen är ny, och jag kan förstå att det är svårt även för försvarsadvokaterna, liksom för domstolen. Men jag tror att det kommer klarna om några år.
Vi har ju sen... Jag har 20 år tillbaka i princip då förändrat rekvisitet, alltså huvudrekvisitet för vad som är en våldtäkt. Och en gång i tiden så krävdes det uttryckligen då våld, hot eller tvång i lagstiftningen för att det skulle kunna vara en våldtäkt. Och sen ändrades det där till att det skulle vara ett hjälplöst tillstånd och till att det skulle vara en särskilt utsatt situation. Och nu då så ska det vara så att det ska stå klart att det finns ett samtycke. Och både den fart som de här ändringarna har gått med har gjort att vi egentligen inte har fått någon vidare praxisbildning under resans gång. Och den, som du säger Sara, den här lagen om samtycke kom ju 2018, så det har ju bara gått 2 år sedan dess. 1 juli vill jag minnas att det kom 2018, så det är snart exakt 2 år sedan. Men det är klart att i den här förändringen av rekvisitet så har man också då skapat ett större antal situationer där det kan bli aktuellt, och det är väl just där som gränsdragningen då anses vara svår, inte bara för jurister och domstolar utan, om man nu ska vara krasst, då även för de som ska tillämpa det här där ute. Och det är där vi egentligen ytterst har lagarna, ända i det här fallet ända in i senkammaren så att säga. Därmed så är dagens juridikpodden slut för den här gången. Vi tackar er som har lyssnat och ni är välkomna tillbaka nästa vecka. Stort tack!